Känner du friden?
Mm. Mm. Det där blev våran inledning idag.
Ja, ja, såklart. Ta mig med storm bara för i helvete. Nu ska jag sitta så här med micken i munnen hela tiden.
Ni hör att Eva är så jävla glad idag. Hon är så taggad.
Mm. Alltså det här är jag taggad på, men jag tycker världen suger faktiskt. Jag är jävligt trött. Åh, jag är så trött på farbröd och sana. Inte ska bara stänga här så du slipper se mina tuttar, för de tar det över så lätt. Okej.
Ja, det fyller ju som ingen funktion att ha dem framme i en podd.
Nej, det känns ju fullständigt onödigt.
Alltså, då måste vi börja köra med live-klipp istället.
Ja, och vad fan ska vi göra det för? Nej, det finns ingen anledning. Herregud. Jaha, hur mår du?
Jag mår bra.
Mm, vad härligt. Mm.
Jag hade ju en jävla dipp i veckan här där jag verkligen var så här. Jag pratade ju med dig om det.
Ja.
Att jag, men som jag har sagt tidigare, jag kan ju aldrig vara tyst. Nej. Och det där tycker jag alla är så jättepositivt. Men det är så bra att du säger ifrån och står upp för alla. Men det tar så jävla mycket energi.
Ja.
Och när jag då i helgen eller i måndags återigen fick skicka ett sånt här mejl som där jag var väldigt tydlig och talade om att det här är inte okej. Det här accepterar jag inte, så här får man inte bemöta människor. Så kände jag bara att fan, det är konflikter jämt. Och jag orkar inte med mer. Och verkligen, jag var i det här läget att varför kan jag aldrig någonsin bara hålla käften? Och inte en sån här retorisk fråga för att få höra, men det är så bra att du gör det här. Utan jag var verkligen så här, varför kan jag aldrig vara tyst?
Mm.
Varför har jag inte den funktionen att se en sak och konstatera att det där är ju rent ut sagt idiotiskt och sen bara gå vidare? Varför kan jag inte göra det?
Därför att du har civilkurage.
Men idag är jag glad på grund av det, därför att idag så har jag pratat då med högsta hönset i den här organisationen som har bekräftat att ja, det du skrev i ditt mejl var helt rätt. Vi brister i det här, vi har insett att vi brister och vi ska ta in hjälp för att bli bättre på det här.
Mm.
Så då blir jag så här, jaha, ja, vad skönt. Den konflikten var ju bra då.
Så den där som inte var en retorisk grej, så måste jag ändå svara så här, vad var det jag sa? Eller, det är alltså bra att du är en person som inte håller käften. Ja.
Ja, fast ja. Det är ju också jävligt jobbigt.
Ja, för de som inte gör helt rätt kanske.
Ja, men även för en själv.
Ja, det är fruktansvärt jobbigt att vara en stridis, det är det.
Ja.
Men rätt ska ju vara rätt, annars är det fel.
Ja, det är ju så.
Jag vet, det är så jävla enkelt.
Men att vara den som ständigt säger ifrån att det här är fel, det här är fel, det här är fel.
Mm.
Vissa dagar så bara dippar man totalt.
Mm.
Och önskar så att jag kunde sitta hemma vid köksbordet med en kopp kaffe och titta ut genom fönstret och bara spy galla på all idioti och sen inte göra ett skit åt det.
Nej. Låter lite mesigt tycker jag. Känns inte riktigt som dig.
Nej.
Nej, så skit i det, är du snäll bara.
Hur är det med dig då?
Oh, nej, men alltså på riktigt, vad jävla arg jag är. Jag är arg, jag är ledsen och jag är besviken. Därför att jag tycker att världen, det är så mycket som skulle kunna vara bra, men det är så jäkla mycket som måste bli så jävla mycket bättre.
Mm.
Jag är sjukt trött på att det finns, du vet, nu sitter jag sådana här så jag håller på att skalla den här stackars micken. Det bara det att världen tittar bort när oskyldiga barn mördas.
Mm.
Och man liksom säger att det handlar om politik. Det är väl klart att det mesta vi gör handlar om politik. Men att vi tittar bort när barn mördas i olika konflikter på jorden.
Mm.
Närmare eller längre ifrån spelar ingen roll. De är barn. Barn har inte ansvar för vuxnas våldsamma handlingar.
Mm.
Punkt slut. Barn ska inte bli indragna i konflikter överhuvudtaget. Jag tycker att det är så orättvist. Hjärtat går liksom sönder när man ser hur barn har det.
Mm.
Och jag menar, barn har det ju dåligt även här, såklart.
Mm.
Och jag, just nu så fixar jag inte riktigt det. Alltså det gör mig jätteupprörd att vi inte är bättre än så här.
Mm.
Och jag fick ett jättefint meddelande av en människa som vi faktiskt båda känner. Som sa så här, han skrev så här, ja, alltså jag har tänkt på det här som du sa om det här med att undertänka förra gången. Och jag tror faktiskt att det är så där att om det är så att man är klok så blir man också en mer ledsen person. För man förstår liksom kanske mer vidden av hur jäkla illa det ser ut.
Mm.
Och samtidigt så tror jag att det som är jobbigast för mig, det är det att jag är i grunden en jäkligt optimistisk person som tror människor om väldigt mycket gott.
Mm.
Men det kanske är det också, att det slår fan tillbaka ännu hårdare. Just för att jag vet ju vilken kapacitet vi har. Och så använder vi oss inte av den. Alltså här har vi liksom världens största möjlighet i typ alla aspekter. Så här, ja, regeringen tycker att man ska sänka A-kassan. Men det är kanske, nu kommer det bli lite politik idag faktiskt, för att jag är lite upprörd. Men inte partipolitik så egentligen. Men vi sänker A-kassan. Det är väl typ världens sämsta idé. Det är väl jättedåligt. Varför ska man sparka på dem som redan har det svårast?
Nu måste jag vara djävulens advokat här och använda då argumenterna som är för att sänka A-kassan. Och om man minsta lilla koll på mig så är det här jätte konstigt att jag säger. Ja. Anledningen till det här är ju att man vill inte att människor ska liksom känna att man klarar sig och mår bra på A-kassan. Därför att då har man ingen morot att jobba och bidra till samhället.
Och det där är ju bara trams. Det finns ju till och med forskning som har visat att det inte är så. Därför att de allra flesta människor vill vara i en kontext, det vill säga i ett sammanhang där de känner att de kan göra skillnad, som till exempel på ett jobb. Sen att det finns en massa jävla risiga arbetsgivare, absolut, det finns det. Men det finns också en jävla massa bra arbetsgivare där människor kan ha det precis hur bra som helst. Där man verkligen kan känna att man gör skillnad.
Mm.
Och då ska inte det här spela någon roll? Det är för det är ju precis samma argument nu som de har för att säga, ja men 6 timmars arbetsdag, är det så jävla risigt? Klart som fan att det inte är. Men där har jag faktiskt en grej som jag vill ta upp. Då är det så här att de där 2 extra timmarna varje jävla arbetsdag innebär inte att kvinnor ska jobba ytterligare hemma nu. Utan de jävla 2 timmarna tycker jag faktiskt att kvinnor kan få göra roliga saker på. Som till exempel träna, göra annat. För nu måste jag generalisera. Det är oftast kvinnor som gör det absolut största delen av obetalt arbete hemma. Och det suger. Det suger purjo. Det suger, jag kan säga så fula ord, men jag ska inte göra det. Det suger också energi. Det suger livslust. Det suger möjligheten att träna så att man får hålla sig frisk och stark. Så att man får leva länge. Därför att allt hamnar någonstans på kvinnor. Och jag är så jävla trött på det.
Och vi kan konstatera att idag behövs inte jag.
Förlåt. Ja, men du ska ju vara jävlens advokat nu och säga så här, ja, men män behöver vila. Nej, bevisligen så är det också så att kvinnor behöver mer sömn än män. Bland annat. Alltså det finns så jävla mycket spännande forskning. Men så här är det ju. Om vi ska verkligen generalisera rakt av. Förlåt att jag pratar idag, men nu är det så här. Jag tänker att
det är lugnt, jag går och tar en kaffe.
Jag blir så jävla provocerad på att man ska vara så extremt ovillig och lämna ifrån sig halva makten. Men när det gäller typ hela jävla ansvaret för allt. För familjeprojekteriet, för föräldrandet, för ta mig fan varenda jävla diskhandduk som ska vikas eller för källsorteringen eller för vem fan är det som egentligen ska göra ditten och datten hemma och det här känslomässiga uppfostran av barn. Alltså fan, det tar ju skitmycket tid.
Mm.
Och man måste ju göra det. För det är så jävla viktigt.
Mm.
Ja. Nej men så förlåt. Ursäkta mig. Det är så, det duger inte. Det är 2024. Och det är alldeles för många människor som inte fattar att de har ansvar. Och jag hatar det. Nu är jag tyst i kanske 10 sekunder. Lite beroende på vad du säger.
Och jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Jag kan ju omöjligt vara djävulens advokat på det där. Därför att du berör ju liksom mina hjärtefrågor. Det ojämställda föräldraskapet, det ojämställda arbetslivet, stressrelaterad ohälsa, psykosocial arbetsmiljö. Men jag kan dra en liknelse. Det här med hur mycket arbetstid män respektive kvinnor lägger i hemmet, alltså att ta hand om hem och barn. Det är ju jättestora skillnader och det är precis som du säger, det har forskats på det där. Nu minns inte jag exakt antal timmar. Jag vill påstå att kvinnor lägger ner 4,7 timmar mer än män i veckan, men den siffran kan jag bara hitta på för att den ser fin ut i mitt huvud, så att den kan vara helt osäker. Men det är alltså extremt mycket mer. Vilket också gör att kvinnor drabbas ju i högre grad av stressrelaterad ohälsa och blir sjukskriven.
Mm.
Vilket också i förlängningen då leder till att kvinnor ofta köps ut från arbetet. Att det är en lösning att istället för att gå tillbaka till den här dysfunktionella arbetsplatsen som då är dysfunktionell i kombination med den belastning hon har från samhället och resten av sin familj. Gör att de kommer fram till, vet du vad, du kanske ska hitta ett annat jobb. Och så köps man ut, kanske för 3 månadslöner. Vanlig lösning. Sen kommer inte den här kvinnan hitta något nytt jobb. Därför att man blir ganska nerknäckt liksom, i självkänsla och så vidare. När man drabbas av stressrelaterad ohälsa. Vilket gör att hon hamnar i ett utanförskap. Hon får inget nytt jobb. Hon går hemma. Hon blir utan ekonomi. Allt raseras. På grund av exakt de här frågorna du lyfter. Mm. Och jag känner det här med timantalet. Jag borde kunna det. Jag borde verkligen kunna det. Men just nu minns jag inte.
Nej, och jag tänker så här. Det finns ju möjlighet att skriva lite text till inlägg man delar.
Ja.
Så du kommer säkert att göra det.
Ja, antagligen. Ja. För jag är ju så jävla noga med källor. Och så,
ja.
För SCB har forskat på det här. Liksom, ja. Hur många timmar man lägger ner. Och så är det också så spännande att det vanligaste argumentet. Och nu vet jag att så många män som sitter här och tänker. Vad fan, vi hjälper ju också till. Nej. Ni hjälper inte till. Skulle min sambo komma till mig och säga älskling, behöver du hjälp med något? Men far du ända in i baljan. Det är för fan ditt hem också. Här hjälper vi inte till. Här gör man saker. Men sen säger ju också män det här. Jag sköter ju om bilen. Jag byter däck. Jag kollar oljan. Jag ser till att allting funkar. Jag sköter servicen. Jaha. Tvätta, städa, diska. Ha kontakt med lärare, göra läxor, köpa presenter till fan och hans moster. Allt det här, det tar alltså lika lång tid som att byta däck. Det är ju spännande. Och för den delen, i våra hushåll så är det sambon byter däck på sin bil. Tror jag. Jag gör det inte i alla fall. Jag lämnar in min bil och gör det. Det är ett jättetrevligt däckhotell. Det är liksom bara kör in bilen och så puff så är det klart. Och så hämtar jag den.
Det är ju smidigt.
Ja.
Ja.
Men just det där argumentet att byta däck och kolla oljan motsvarar då, vi kan ta 2 kvinnogrejer, tvätta och laga mat. Mm. För det är ju 2 saker, båda.
Alltså jag tycker så här, tvätta är ju inte så jävla jobbigt egentligen. Det jävligaste av allt, det är ju liksom tvättbergus, gigantus. Alltså det här jävla monstret som alltid är i soffan, som tar mig fan aldrig blir mindre. Det här jävla öket, det blir ju för fan bara större och större och större och större och större. Och så sen, jag har ju för fan jobbkläder, ja.
Mm.
Alltså jag behöver ju, alltså, rena kalasbyxor har jag ju på mig liksom. Men vad fan, jag behöver inte... Dessutom tar jag väldigt väl hand om mina kläder därför att jag tycker inte om att konsumera för mycket. Men så här, jag har nog minst 30 i vårat hushåll. Det är som strumpor och trosor som går BH. Det är liksom min grej att slita lite på.
Det är därför hon sitter här och visar brösten.
Ja, men det ser de. Det är så här, reklam för bra klimat. Nu måste du vara tyst, annars dör jag. Nej, men är det inte lite märkligt? Alltså jag tycker så här, fan, det är väl inte så jävla jobbigt att slänga in och ta ur en tvättmaskin. Det jobbigaste är ju för fan att vika den jävla tvätten och förpassa den till rätt
och
person.
Och matcha strumpor.
Och jag hatar de där jävla strumporna.
Och då har jag gjort det enkelt, jag köper bara svarta strumpor.
Ja, helt samma storlek.
Ja. Inte till minstingen, hon kan få ha i sin egen storlek. Ja. Men alla vi andra, vi får ha likadana.
Det är faktiskt sjukt smart. I min familj så har jag minst fötter. Jag är mindre än både den som snart blir 13 och den som snart blir 15.
Mm.
Och min man. Men jag snor ju alla strumpor istället. Och ibland så går jag omkring i som typ båtstrumpor. Och ibland så går jag
så du har kalanka fötter så här klaff, 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 klaff.
Ja, men så här, du vet, med jättelånga tår. Och ibland har jag olika strumpor för jag orkar inte bry mig. Det är oftast när jag är hemma. Alltså jag bryr mig ju inte så jävla hårt om sånt där. Men det tänker jag på. Det är också helt jävla rubbat.
Nu kommer en sån här långing igen.
Ja,
det ser jag på ögonbryna. För de åker upp i ögonbryna.
Fan, är det du som är min varning? Åh, jag visste att alltså, du är bra till så mycket.
Mm. Ja,
den här skiten. Mm. Jag får ju skit som kvinna. Om jag är för smal, om jag är för tjock. Jag får skit så här. Orkar jag inte träna eller orkar jag träna? Jag säger så här, ja men okej, nu är det så här att jag har ju tydligen fått reda på då att är man till exempel i förklimakteriet, då ska man inte konditionsträna för det stressar kroppen alldeles för mycket och då behåller den fett så här. Ja, och vill man någon gång liksom känna sig stark igen så kan det vara bra att styrketräna. Ja, nej men det är ju fel, säger någon man då. Så är det ju inte. Nej, såklart inte. Du vet ju det här för du har ju alltså, så många förklimakterier som du har gått igenom mentalt varannan vecka, men i övrigt så vet jag faktiskt inte om du har gått igenom ett enda. Och då tänker jag så här också. Någonstans är det så här. Vi ska ha långa ögonfransar. Vi ska vara vänliga. Vi ska vara pinsmala, vi ska ha stora tuttar. Vet du, det går som inte ihop det. Stora tuttar och pinsmal, det brukar liksom inte gå så här hand i hand. Vi ska vara jättetrevliga, men samtidigt ska vi säga ifrån. Alltså det är så mycket motsägelsefulla saker som vi ska klara av. Och förutom det då, så ska vi vara projektledare hemma. Vi ska vara jävligt duktiga på det vi gör. Vi ska slåss med män om tjänsterna som de tycker att de är överkvalificerade. Alltså de är egentligen underkvalificerade, men ser sig själva som överkvalificerade, och vi gör tvärtom som kvinnor generellt sett. Och det är också helt rubbat. Och så sen så ska vi liksom få höra skit som att, ja men klarar du verkligen av det här? Ja, har jag inte gjort det? Hur länge som helst, alltså. Ja, nej, ta över. För nu kände jag att jag bara blev jätteledsen i hjärnan.
Men du är ganska söt.
Ja, men ja, jag är jättesöt. Mm. För jag har ju gått på allt det här skiten om att man ska ha mascara och bajs varenda dag. Och jag lägger också filter på mina jävla profilbilder ibland, för att jag tycker att det är kul mest faktiskt. Jag behöver inte filtrera min personlighet. Det är ganska många som behöver göra det istället. Men ja, och men det apropå... provocerar jag också. Ja, men det kan vi ta sen.
Jo, men apropå filter, för det gör ju inte jag.
Nej.
Jag har testat det och liksom bara suttit och lekt med det och blir så här, wow, där försvann 15 år. Fan vad coolt. Ja. Men eftersom jag då är så extremt djupt rotad i den här jargongen att kroppen är bara en förvaringslåda.
Mm.
Jag skiter fullständigt i storlek, utseende, allt, så länge den fungerar. Och jag har ju tyvärr en kropp som funkar lite som den vill. Det är ganska många fel på min kropp.
Förlåt, men det är verkligen det. För det är någonting varenda gång vi ses.
Ja, ja. Och det, jag har blivit opererad jättemycket, jag måste äta medicin dagligen. Alltså jag har jättemycket fel på min kropp och kronisk smärta liksom. Så att jag är överlycklig de dagar den funkar och jag inte har ont.
Ja.
Vilket gör att jag kan liksom inte ha den här grundinställningen och sen lägga ut en bild där jag ser ut som en så här 20-årig Docka. Jättesnygg. Nej, men det går inte, det funkar inte.
Nej.
Med det sagt, vill du göra det, fine,
ja,
do
men,
it.
Ja. Men då är det ju alltid, oftast en man faktiskt, som ska liksom klappa till en lite grann så här. Ja. Jo, men, nej, men du är nog ganska osmart, för att du har ju så här, nej men, åh, var bara tyst.
Därför att du är ganska snygg på din profilbild på Facebook.
Alltså
så därför
jag är ganska snygg på alla bilder. Jag är ju liksom snygg, rent allmänt är jag ju väldigt snygg. Och det provocerar också jättemycket. Mm. För det får man inte säga i Sverige.
Mm.
Visst är det konstigt?
Mm. Det är jättekonstigt. Och lika det här att säga att man är smart.
Ja, det får man inte heller säga.
Får liksom inte alls säga vad du är bra på.
Man får inte säga att man är bra. Man får inte säga att man är glad, trevlig och jävligt duktig och faktiskt kan vara rätt het ibland.
Det är liksom... kåt, glad och tacksam.
Oh my god.
Ja. Men det där är jättefascinerande. Jag pratade med en vän igår som är...
Jävligt snygg.
Ja, det är också. Men alltså hon är, tycker jag, troligen en av de bästa i Sverige inom sitt yrke.
Aha.
Hon är så extremt kompetent.
Vad häftigt.
Ja, alltså hon är... Wow, vilken förebild hon är. Liksom. Hon är helt fantastiskt smart och så jävla kompetent. Och så när vi sitter och pratar så säger hon det att hon ofta tvekar på sin kompetens. Och jag blev jätteförvånad. Jag har ju i princip den exakta motsatsen.
Mm.
Jag är jätteosäker på grund av att jag har liksom en våldsryggsäck. Vilket gör att jag privat... det räcker med att titta på mig fel så faller jag ihop i en liten hög och gråter och ber om förlåtelse. Men när det kommer till det jag kan, alltså börjar vi snacka arbetsrätt eller arbetsmiljö eller genusfrågor eller sång för den delen, det kan jag.
Mm.
Där är jag extremt trygg. Men hon då, som hade den här gigantiska kompetensen, tvekade ändå på sin kompetens.
Ja.
Och det är jättespännande, för återigen, hade hon varit man, då hade det aldrig
hon
hänt.
Hade ju inte tvekat en sekund.
Nej. Då hade hon ju haft en promille av den kompetensen och ändå tyckte att hon var bäst i landet.
Ja, det är fascinerande.
Nej, men och just att det ska bli så där.
Ja.
Och varför? Jag kan ju vara... Jag har inga problem att berätta vad jag är bra på. Alltså, till exempel sjunga. Jag är en duktig sångerska.
Ja.
Jag har sjungit sedan den dagen jag föddes. Jag är uppfostrad till sångerska på riktigt. Min pappa sa det när jag föddes. Nu slutar jag lira. Hon här ska bli sångerska. Jag startade mitt första band när jag gick i sjuan. Jag har sjungit hela mitt liv.
Mm.
Och det kan jag.
Mm.
Jag har även spelat gitarr. Jag är en värdelös gitarrist.
Mm.
Jag är en skitkass gitarrist. Det är väl inget konstigt med det liksom.
Nej. Och det är det där som är så skönt. Därför att även om du kan vara som en liten blöt ryggsäck på grund av en ryggsäck.
Det blev ju blöt ryggsäck?
Ja, men du vet så här. Även om du kan känna att du kan bli så söndersmulad på något vis. Mm. Bara av någonting som jag skulle önska att du slapp, såklart.
Mm.
Så tänker jag så här, men ändå så är det en sån stor trygghet och självkännedom, tänker jag, i människor som dig. När det faktiskt är så här, du bara så här, okej, det här är jag riktigt, riktigt bra på.
Mm.
Men du vet, gitarr, det suger jag på.
Ja.
Alltså, jag är jävla dålig på det. Därför att det finns någonting jättefint i den ödmjukheten, när man liksom bara konstaterar att, ja men vet du, jag är högst mänsklig. Det här är jag jättebra på. Jag skulle önska att vi kunde vara bättre på att säga det allihopa, inte bara sådana som är som du och jag.
Mm.
Så faktiskt, ja men vi tycker ju faktiskt att vi är bra på en del saker. Sen att vi har fått liksom träna och att vi har liksom gått stött på patrull och har fått kämpa och liksom slå pannan blodig och sådär. Och lära oss ännu mer och göra om och sådär. Det är ju en sak. Det är ju så man blir duktig på någonting.
Mm.
Men när det gäller liksom själva den här delen också, så här, ja nej men det här är jag inte bra på.
Mm.
Det kanske man också ska vara liksom lite bättre på att säga. Inte när man försöker såga sig själv konstant som människa, för det gör vi så ofta i alla fall.
Mm.
Varför sa jag så där? Och, men gud, så där skulle ingen annan ha gjort. Och varför har jag på mig? Alltså, vi måste sluta säga så taskiga saker till oss själva, utan istället kanske prata med oss själva som om vi var varandras kompis. Och då skulle jag som din kompis säga så här, alltså jag älskar när du sjunger, för det gör jag ju. För jag tycker att du är jätteduktig på att sjunga, och jag tycker att du är smart och rolig och kompetent och en massa jävla saker. Måste bara liksom se till att du har ett jobb, därför att du ska inte ens vara arbetslös, känner jag.
I know.
Ja, jag vet och du vet. Och snart är det inte så. Men sen så tänker jag så här. Jag skulle inte tveka en sekund för att säga, inte på det hårdaste sättet kanske, att Susanne, du vet att jag kan inte spela gitarr. Och det kan inte du heller. Men jag skulle säga det med all kärlek i världen, på det sättet som du behövde.
Mm.
Om du liksom säger så här, jag tror att jag ska ställa upp på Idol.
Nej, och lira gitarr.
Inte på gitarr i alla fall. För det finns ju liksom sätt att vara elak på. Eller
ja.
Som en slags passiv elakhet då.
Nej men, och grejen är, eftersom jag är jättetydlig med att berätta, men det här kan jag.
Mm.
Men jag är också jättetydlig med att säga, det här kan jag inte.
Nej.
Senast förra veckan så satt jag och hjälpte en tjej som har blivit felaktigt uppsagd på sin arbetsplats.
Mm.
Och hon hade då varit i flera förhandlingar, och så var hon i ett läge där det var en rent juridisk fråga angående hur det skulle hanteras i rätten. Alltså ja, vilken instans som skulle ta ärendet, och utifrån, alltså vem skulle betala kostnader och så vidare. Och då har jag liksom suttit med henne i flera timmar, i flera veckor så här, men enligt den här lagen, och du måste tänka så här och tötter det. Varpå jag helt så här, utan problem tar dem, vet du vad, det här kan inte jag ett dugg om.
Nej.
Det här måste du prata med en advokat om. För jag kan inte de bitarna.
Nej.
Och där är också så här att det är fult att säga vad man är bra på som kvinna.
Mm.
Inte som man.
Nej, nej.
Nu måste vi vara tydliga här också att det är liksom i den könsaspekten. Men det är ännu fulare att tala om, det här kan jag inte. För då ska alla börja säga emot sig. Nej men, du är jätteduktig. Så bara, ja, fast jag vet ju att jag inte kan.
Ja.
Det är skillnad.
Det här är inte min grej.
Nej men exakt. Och det är väl skillnad om man är så här att, nej men gud, jag känner mig lite dålig på det här.
Mm.
Ja men då kanske det är en så här en pick me up man behöver.
Mm.
Men när man säger hands down, jag är skitkass på det här.
Mm.
Det här vet jag inte.
Nej.
Ja men fine, bra, då vet vi det.
Ja, och jag tänker just det är ju också supersmart egentligen, därför att om det är så att man inte kan någonting, dels så kan man ju faktiskt säga, vet du, det här kan inte jag, eller som antingen gör man som du sa nu, att det här kan inte jag, du måste fråga någon annan. Eller så säger man så här, det här vet inte jag, men jag kan ta reda på
exakt.
Det. För det är ju det där också. Man kan ju som inte gå omkring och fejka att man kan en massa saker, tänker jag. Och så måste jag knyta tillbaka det till regeringen igen. Därför att igår så kom det ju fram då att tre av statsråden har liksom inte varit helt uppriktiga i sitt CV. Och så hade jag den här diskussionen med min man, och han bara så här, du är inte färdig lärare. Nej. Det är jag ju inte. Men jag är ju heller inte statsråd. Liksom. Jag vet ju vad jag har pluggat. Och jag har inte gjort C-uppsatsen. Men jag har ju pluggat annat.
Mm.
Organisation och ledarskap och psykologi och sånt där. Ja, förutom lärarutbildningen.
Mm.
Och jag har ju jobb. Och jag är ju bra på det jag gör.
Mm.
Och jag utbildar ju chefer. Ja, men du är ju inte lärare.
Nej.
Nej, men jag har ju jobbat som lärare också. Och ja... Jag är ju fortfarande inte statsråd. Jag så tror jag att behöver det... som inte egentligen redovisa mitt CV över hela världen sådär.
Mm. Nej, och jag kan relatera till det där. För jag har ju pluggat personalvetare en gång i tiden.
Ja.
Jag tog inte min examen. Men i min CV så står det programmet för personal- och arbetslivsfrågor, Mittuniversitetet och så de år jag gick där.
Mm.
That's it. Jag har inte skrivit ut att jag har inte tagit min examen.
Nej.
Så att...
Du är inte heller statsråd, va?
Nej, inte sist jag kollade. Sist jag kollade arbetssökande kanske beror på det där.
Ja, det är ganska många som tror att just förtroendeuppdrag är en försörjning. Sådär.
Mm.
Så att du kan ju bara vandra den vägen om du också vill det.
Nej, jag har ju redan varit politiker.
Ja,
det var inte min grej.
Nej, och jag vet ju att du vill vara opolitisk. Jag bara försöker ironisera över det faktum att man faktiskt kan ha det som ett yrke. Alltså nu.
Mm.
Det är många som har det som yrke. Tycker att det är konstigt.
Mm.
Men det är väl en annan podd kanske. Det är kanske inte idag.
Nej, och just det där med att koppla... För där tänker jag att vi ofta gör fel. Att vi kopplar kompetens till antal högskolepoäng.
Ja, nej,
att de liksom ska korrelera med varandra. Att, jag har 2000 högskolepoäng och då är det 2000 IQ samtidigt. Mm. Funkar ju inte så.
Nej.
Jag hade ju... nu när jag pluggade under covid och tog min examen som genusvetare så var jag nästan... fantastiskt överlycklig. Alltså jag var ju så glad så jag grät när jag fick mitt examensbevis.
Mm.
Men det hänger också ihop att jag under då många år fick höra av närstående, alltså av min dåvarande, att vet du Susanne, med anledning av att jag inte tog min examen som personalvetare, att det här med universitet och högre studier, det är ju inte för alla. Alla fixar ju inte det, men alltså du är ju inte sämre människa för det, bara för att du inte klarade av det här, utan du är ju bra på annat. Du är ju jätteduktig liksom på, ja men det här med att laga mat och de här, alltså du är jättebra på det. Alla fixar ju inte att läsa på universitetet, så du är helt okej ändå. Så att det var ju ett extremt förminskande på att jag inte hade tagit min examen. Så att när jag liksom fick det här infallet som verkligen bara var ett infall på grund av covid, att googla universitetsutbildningar och började med att läsa juridik i Lund och fick MVG på den utbildningen, då grät jag första gången när jag kom och sa okej, jag är inte dum i huvudet. Och sen plugga 175% och bara smacka in en examen under covid bara för att jag kände för det. Det är så här, nej. Jag är inte dum i huvudet.
Alltså du är så jävla cool. Och nej, du är inte dum i huvudet. Fy fan vilken jävla tunt som var tvungen att liksom trycka så på sånt.
Ja.
Förstår du hur liten han måste ha känt sig då?
Ja.
Och underlägsen och allt annat. Därför att det är ju ofta så att vi kommer ju ofta tillbaka till det här att människor som, jag tänker så här, människor som mår bra, de behöver ju som inte skriva på andra.
Nej.
För att bli lite bättre själva. De behöver inte släcka någon annans ljus för att de själva ska få glänsa lite mer och sådär. Men människor som är lite trasiga på insidan, och det är ju jättemånga av oss ska jag ju säga, för vi är ju liksom människor och vi har ju saker och ting med oss. Och i förhållande till hur mycket vi har bearbetat så är det inte sagt liksom att allting är färdigt där. Men jag tänker så här. Varför tycker vi egentligen att det på något vis är okej att låta andra drabbas av det som vi inte har bearbetat? Och varför har vi den egenskapen att vi vill försöka trycka ner andra för att få känna oss lite bättre själv? För grejen är den att jag har fått höra det någon gång när jag har pratat just om det här med manligt och kvinnligt och ansvar och såna här saker. Och den ojämställda stressen. Ja, men du klagar ju så mycket på män. Ja, alltså i det här fallet så måste ju jag ta män liksom som en, alltså generellt helt enkelt. För jag kan ju inte säga att Bengt, 53 år, som bor i Saltsjöbaden och som är gift med Margareta. Alltså det går ju inte. Jag kan inte ta sådana exempel. Jag måste ta generella exempel. Det innebär ju fortfarande inte att jag har... Men för jag hatar ju inte män, utan det jag hatar, det är ju själva det här strukturella förtrycket som jag upplever att kvinnor alltid drabbas av.
Mm.
Och att vi liksom aldrig kommer vidare, utan att det ska jävla det mig harvas i. Och generation på generation får höra liksom så här, att tjejer får skit i klassrummen för att de säger ifrån och ber folk, håll käften! När det är någon som har gått för långt och har passerat deras gränser för länge sedan kanske.
Mm.
Och då får den här tjejen skit för att hon säger håll käften till killar som inte fattar att de ska hålla käften och att de borde ha gjort det för 2 veckor sedan.
Mm.
Och i det här så tänker jag någonstans att vart kommer det ifrån? Vart kommer den här skiten ifrån? som man liksom, ja, man tror att man ska skaffa sig en karriär eller bygga liksom möjligheter för sig själv på att man sågar någon annan längs med fotknölarna. Mm.
Jag tror att de här människorna inte är medvetna, alltså att de gör det inte utstuderat. Det är inte så här att jag säger det här om X och Y för att komma framåt. Utan jag tror, och det här, jag har inget belägg för det här är bara min tolkning av samtiden. Jag tror att de människorna som gör så här omger sig med en hel drös ja-sägare.
Åh, vad tråkigt.
Och när man då stöter på en människa som inte går i den linje man vill, då ser man till att man eliminerar den människan. Förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår precis hur du menar.
Ja. Jag har ju sett det här mycket i, alltså i min gamla fackliga roll, eftersom jag pysslat så mycket med psykosocial arbetsmiljö.
Mm.
Och dåliga chefer.
Mm.
Där man alltså anammar ett beteende gentemot en individ som inte är okej. Okay. Alltså där man blir otrevlig, rent ut sagt. För att liksom driva bort människan ifrån en. Och det är ju antagligen i grund och botten för att det är någon form av hot gentemot individen.
Mm.
Och det här är ju, jag kan ju prata i veckor om det här med arbetsmiljöfrågor kopplat till ledarskap.
Mm. Gör gärna det.
Och de konsekvenser det kan få.
Mm.
Jag har alltså i min gamla fackliga roll, så var jag ute på en arbetsplats och skulle prata med medlemmar och fackliga ombud och skyddsombud och ja, allt sånt här.
Mm.
Och träffade då en kvinna där jag redan under första mötet konstaterade att hon är starkt påverkad av stress. Alltså det märktes ju hur hon satt, hur hon pratade, hur hon beskrev sitt arbete. Det var jättetydligt att det här är inte en okej arbetsmiljö. Och så började jag luska lite i det där. Det var ett jätteintressant möte. Vi var avsatt 50 minuter och vi satt över 2 timmar.
Mm.
Men jag började liksom ställa frågor om arbetsbelastningen, arbetstiderna, luncher, att gå på toaletten, hur chefen pratar med dem, om de hälsar, hur de fick korrespondens och så vidare. Och det brast, allt brast i det här samtalet. Så till slut säger jag till henne att, vet du vad, jag skulle vilja att vi rundar av nu och så önskar jag att du tar kontakt med hälsocentralen och ber oss om tid hos en läkare. För jag tror att du behöver vara sjukskriven. Nej, 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 säger hon. Det är ingen fara för jag har det här. Och så visar hon mig sin mobiltelefon.
Mm.
Och som skärmsläckare på sin mobiltelefon har hon ett räkneverk som räknar ner. Och då stod det så här 2 år, 4 månader, 17 dagar, 28 minuter, 34 sekunder och bla bla bla. Och höll på att räkna ner. Och så sa jag, vad är det här? Nej, men det är ju det här som, när det är för tungt då tar jag fram den här. Okej, så jag, vad räknar den ner till? Den räknar ner till min pension.
Nej men gud vad sorgligt.
Mm, det är jättehemskt. Så då sa jag det till henne att, vet du vad? Om inte du söker läkare så kommer du att bli sjuk. Du är redan starkt stresspåverkad. Och du kommer att fara illa av det här. Jag kan inte beordra dig att göra någonting. Men jag skulle verkligen önska att du tog kontakt med läkare. Sen gick det någon vecka. Jo, för jag sa också det till henne att det är inte bara du som drabbas utan även din familj drabbas.
Mm.
Och sa jag, jag har stött på människor där det har blivit separation och skilsmässa på grund av stress.
Mm.
Därför att du är inte trevlig i närheten av de som älskar dig längre.
Nej.
Och så hör hon av sig igen efter några veckor och hade då varit till läkare och blivit sjukskriven. Hon var sjukskriven länge. Och sa hon, jag tror också att du har räddat mitt äktenskap. Därför att hennes man hade börjat prata med henne att, vet du vad, jag vet inte om vi ska fortsätta tillsammans.
Nej.
Därför att du är alltid sur, du är snäsig, du är otrevlig på grund av arbetet.
Mm.
Och det får så fruktansvärt långtgående konsekvenser.
Ja, så är det ju.
Och där också, den här kvinnan, jag tror faktiskt att hon kom inte tillbaka till den här arbetsplatsen.
Nej.
Överhuvudtaget. Nej. Därför att det här hade pågått för länge. Men då har vi det här att medarbetarna är så fruktansvärt lojal med sina arbetsgivare. För det kommer ju också som ett brev på posten med stressrelaterad ohälsa. Att du vill kontrollera allt. Det är en del av sjukdomsbilden att man får ett ökat kontrollbehov.
Mm.
I och med ju sjukare man blir desto mer känner man att man måste ha koll på. För man har egentligen inte koll på någonting för hjärnan funkar inte. Och så blir man lojal liksom, att jag måste ha koll på det här för annars faller hela organisationen.
Mm.
Och där är det så viktigt att komma ihåg att det är inte ditt ansvar.
Nej.
Om Pelle, Lisa, Ahmed, Lena, whoever blir sjuk, så är det inte deras ansvar att se till att organisationen fortsätter fungera. Det är arbetsgivarens ansvar. Mm. Det är hen som har arbetsmiljöansvaret och ansvar för hela jävla driften.
Ja.
Det åligger aldrig en enskild medarbetare.
Nej.
Ja, jag kan fortsätta hur länge som helst.
Ja, alltså jag tycker ju så mycket om när du pratar om det här. Därför att det, är ju, det går ju så starkt att relatera till. Men det är ju också det här, tänker jag, att människor behöver tänka på det här.
Mm.
För det är så jävla viktigt. Och precis som du säger, en del människor, de klarar av förklarliga skäl och ryggsäckar och allting man har med sig, inte av särskilt mycket. Om det bara blir lite fel så kan det bli jättefel. Därför att ja, men man kan ta illa vid sig. Till och med, ja, men alltså, jag tänker, alltså det kan bli så fel. Av någonting som andra kanske upplever som ganska litet.
Mm.
Och så sen så finns det andra människor som kan liksom äta och bara ta emot, tror man, hur länge som helst. Och man tänker sig, vad är det för jävla övermänniska, übermensch-varianten liksom. Mm. Och sådana finns det inte.
Nej.
Utan det enda som händer om man är en person som är jävligt stark eller tjur eller obstinat eller envis eller vad fan det nu än är frågan om, det är det att om man, när man väl går sönder, så är det bara så att det tar bara längre tid att komma tillbaka igen.
Ajamän.
Och det drabbar ju verkligen så jävla mycket. Det drabbar de som är medarbetare runt omkring en på en arbetsplats som det är där liksom det kommer. Därför att ja, men vi är varandras arbetsmiljö.
Mm.
Och till exempel om man har en funktion som kanske till exempel är att man är chef eller arbetsledare eller sådär, då kan det ju bli jätteturbulent i arbetsgruppen om man inte får riktigt, riktigt bra vikarier till exempel.
Mm.
Och har man istället och har man en familj, vilket många har, så handlar det ju jättemycket om att ja, men kan man vara den kärlekspartner man egentligen vill vara? Nej, det kan man ju såklart inte, för det orkar man inte. Man orkar ju för fan knappt andas.
Mm.
Och är det så att man kan vara den förälder man vill? Nej, det går ju heller inte. Liksom. För all reservkraft är ju slut.
Mm.
Och det, att man inte förstår det här i högre utsträckning och att man inte verkligen jobbar för det här i högre utsträckning, det förvånar mig lite grann.
Mm.
Att man som människa vid sidan om kan liksom stå och se på att här fallerar det markant och ändå gör man ingenting åt det.
Mm.
Det tycker jag är konstigt.
Mm.
Därför att det är så många aspekter av livet som påverkas. Jag måste berätta en jättepersonlig sak.
Jag kan klippa bort om det inte blir något bra.
Ja, men gör så i så fall. Nej, men jag har ju en syster, en tvillingssyster, och vi har en pappa. Och 2 dagar före vi fyllde 7 så begick han självmord. Han hade varit ett väldigt glatt barn. Det där fick jag reda på förra året. För att jag tycker om att semestra med mina barn i Sverige. Dels av klimatskäl, för att jag helst inte flyger. Men också för att jag tycker att det är viktigt att veta saker om Sverige. För det är här vi bor. Det är viktigt att veta saker om Jämtland. För det är här vi lever. Liksom. Mm. Jag vill att de ska känna till liksom, sitt land, sitt län och sin kommun. Och sådär. Så vi brukar göra jävligt mycket.
Så de åker till bron för att hälsa på mig?
Ja, det har jag också hänt. Jo, ni förstår barn. Här bor Susanne.
Vi ska även sätta en plakett på huset sen.
Ja, jag förväntar mig nästan det. Ja.
Eva har besökt den här platsen.
Titta, nu lyckades få mig att skratta idag också. Det är en rackare. Nej, men grejen är den att jag tänker så här att jag visste inte så mycket om min pappa, för vi var ju ganska små.
Mm.
Mina föräldrar skilde sig. Vi flyttade upp till Jämtland med mamma, där hennes familj kom ifrån, när vi var 4. Mm. Och sen så hade de delat vårdnad till viss del, tills att då han inte orkade längre.
Mm.
Och jag var ju så arg på honom, för jag kunde inte förstå hur man kunde ta livet av sig när man hade barn.
Mm.
Så.
Mm.
Och så sen då förra sommaren så tog vi en tur, en Norrlandsturné. Så vi åkte runt lite i Norrland, norra Sverige. Norrland, jag har ju lite svårt för det ordet. Men ännu högre upp i norra Sverige än vi är nu, i Östersund alltså. Så vi åkte upp till Arvidsjaur, där han ligger begravd och där han växte upp.
Mm.
Och på vinst och förlust, jag är som jag är. Så jag frågade mamma, men du, den här mannen som du har pratat om, pappas bästa kompis. Mm. Vad hette han? Och så sa hon namnet. Och så, ah, okej. Okay. Och så jag googlade ju.
Mm.
Oh, det är jättebra att Google finns liksom. Så jag googlade och så hittade jag liksom en person på Hitta. Och så sen så var det så här, vad heter hans fru då? Då har jag hittat den här mannen.
Mm.
Åldern stämde, namnen stämde, allting stämde. Mm. Så jag skickade sms. Både till honom och till hans fru. Och så är jag så här, jag heter Eva, jag är Leifs dotter. Nu är vi i Arvidsjaur, skulle vi kunna träffas? Mm. Jag är så nyfiken på vem han var. Mm. Jag har med mina barn, jag har med mamma, jag har med min man. Jag vill bara liksom att mina barn ska få veta mer om min pappa.
Mm.
Och så fick jag svar.
Gud.
Det var så fint. Så här, kan vi ses om en halvtimme på Johannatorget? Jag tror aldrig jag har varit så snabb någonsin att packa ihop från ett hotell. Så vi gjorde så. Och så fick vi åka dit. Och så gick vi där och tittade liksom. Och där är de, det här gamla paret.
Mm.
Och jag tyckte om dem på en gång.
Mm.
Och där vid det bordet på det torget, vi satt vid ett bord allihopa. Där fick jag reda på att när min pappa var liten så var inte han olycklig. Han var jättelycklig.
Oj, nu grinar jag.
Väldigt gumman. Nej, men han blev ledsen sen. Alltså han var lycklig. Han sprang på tak. Han var ett busfrö av Guds nåde.
Mm.
Och så minns jag att den här frun då som hade liksom, ska vi hämta papper eller ska jag ta en mopp?
Förlåt.
Ja, men det är jättefint. Ja, alltså du vet. Hon frågade mig, hon bara la armen. De var så enkla och fina människor. Och så bara lägger hon armen på min arm och så säger hon så här till mig. Hur tror du att din pappa var? För du lärde väl aldrig känna honom tillräckligt mycket?
Mm.
Och jag minns ju bara när han dansade tokigt och när han spexade och stojade. Jag kommer ju inte ihåg just någonting från... Jag kommer ihåg någon gång när vi satt under trappan i Kungsängen där vi bodde när vi bodde utanför Stockholm. Och att jag och Åsa var rädda och att han var full. Men jag kommer inte ihåg så mycket av min pappa förutom de där roliga grejerna.
Mm.
Så att jag var så här, ja... Hur han var, jag hoppas ju, så jag hoppas att han var snäll.
Mm.
Och jag hoppas att han var smart.
Mm.
Och jag hoppas att han var starkt solidarisk och klipsk och begåvad och verbal och rolig och omtänksam. Det hoppas jag. Och då säger hon bara till mig, det var han.
Varför blir det här fel avsnitt?
Ja, men det här blir deppavsnitt.
Ja.
Men jag ska knyta ihop säcken. Därför att människor vet aldrig vad andra har med sig.
Nej.
Och min pappa, han var otroligt stilig. Mm. Han var otroligt skärmig. Jävligt klipsk. Jag fick veta då också, och mamma hade ju berättat en del, men det var fint att få höra det från någon annan också, att han hade ju egentligen mått bra ända tills de landade i Uppsala. För min morsa, hon kom in på läkarutbildningen. Men hon ville vara med pappa. Och då var det liksom... då, ska vi se. Ja, de landade i alla fall i Stockholmsområdet. Och hon ville ju vara liksom där han var.
Ja.
Så hon klev av den och så klev hon på Käftis istället och blev tandläkare. Och kommer inte ihåg om det här var Stockholm eller Uppsala just nu. För jag försöker koncentrera mig så att jag inte ska skreta ut en hammarskål. Ja, det är jobbigt att prata om honom känner jag. Men han mådde bra tills att han började plugga juridik.
Mm-hmm.
För när han började plugga juridik så tappade han tron på att han skulle klara av det. Han... verkar ha känt sig som att han lurade världen.
Att han tappade tron på sig själv.
Han tappade tron på sig själv och sin egen förmåga.
Mm.
Och nu går ju depression i våran släkt. Så det är ju inte jättekonstigt. Att det, och det brukar liksom börja ungefär 14, 15, 16. Där, den åldern och lite uppåt. Så. Men jag tänker någonstans att... du förstår ju, när man är så intelligent då så att man ens professorer ringer till ens mamma och säger så här, du, din son är helt fantastisk. Han måste läsa vidare. Han säger till mig att han kanske inte vill det, men det här är en av de mest begåvade studenter jag någonsin har haft. Försök att övertala honom.
Mm.
Men han trodde inte på sig själv. Han kunde inte säga att det här är jag bra på. Och då tänker jag så här att de här ryggsäckarna går alla människor omkring med. Och vi har inte en susning om vem det är som bär vad. Och ändå så fortsätter vi och envisas vi med att vi ska bete oss rätt risigt mot en del. Och när människor istället beter sig vänligt så ser vi på det med misstanke.
Ja, och vi ser det som en svaghet.
Ja, och jag tycker att det är så jävla märkligt.
Mm.
För fan, alltså, det som jag är mest stolt över, det är att jag är jävligt snabb som min mamma. Hon är snabb och rolig och liksom rivig. Hon står upp för allt. Jag är jättestolt över de egenskaperna.
Mm.
Och jag är jättestolt över det jag har fått från min pappa. För det är medkänslan och vänligheten och värmen i mig. Och nu vet jag det. Och det är som det. Ja, det här blir väl världens flummigaste jävla avsnitt.
Men jag, ja, för vi brukar ju vara så jävla sakliga.
Konkreta och sakliga. Alltså på riktigt.
Men jag tycker att det ändå finns en jätteröd tråd i det här. I det du sa, att han tappade tilltron till sig själv.
Ja.
Och då för att knyta tillbaka till arbetsplatserna.
Ja, men precis, det är det som sker.
Att det är exakt det som händer.
Ja.
Jag har själv drabbats av stressrelaterad ohälsa en gång. Men inte så hårt som många andra. Jag har stött på människor som inte kunnat läsa under tiden de har varit som mest sjuk. Jag var aldrig där, liksom. Då har jag varit verksam inom ett fackförbund i 15 år, 20 år.
Mm.
Som förtroendevald, känner jättemycket folk, kan hela organisationen utan och innan. Mm. Och så tillträdde jag som chef på en arbetsplats och fick en chef ovanför mig som på riktigt fick mig att tveka på min egen kompetens angående det förbundet.
Mm.
Hon var alltså så extremt dålig ledare. Är det väl, för att säga det på ett politiskt fint sätt.
Ja, det är ju för fan helt sant.
Ja, på den här nivån att jag skulle skicka ett mejl. Det här var en stor organisation, en jättestor organisation. Där jag skulle skicka ett mejl till ekonomichefen eller HR-chefen. Någon chef högt upp i hierarkin. Och skrev då hejsan Lisa eller ja, vad hen nu hette. Varpå min chef står bakom mig och ser det här. Så klappar hon med paxen och säger, vet du Susanne, vi säger inte hejsan när vi kontaktar den högste ekonomichefen. Och jag bara, va? Nej, men du är kanske inte van att prata med människor på den höga nivån. Och det då blir så här, nej. Jag vet inte om du har sett min kontaktlista, men nej. Men alltså det här gick så långt så att jag började tveka på mig själv.
Ja, och det är det som är så jävla sjukt.
På de delar som jag faktiskt kan. Det var skillnad om hon hade sagt, du där med gitarr Susanne, det är inte din grej.
Nej, men då det handlar ju om gör man det med värme eller gör man det för att bryta ner någon.
Ja, exakt.
Det är så jävla sjukt att det finns människor som, men vad skulle du göra då? Skulle du buga dig i brevet? Ja. Skulle du krusidulla ihop det till någon jävla, och vad heter de där då? Musikgrejerna. Om du vet så här, ska du god dag min stora hövding.
Nej, men och jag är också en sån, jag skiter ju fullständigt i hierarkier och titlar och grejer.
Det är så jävla tråkigt.
Ja, det är så jävla meningslöst.
Ja.
Jag pratar lika gärna med städaren som med kungen, alltså. Ja.
Men du, då vet vi varför jag gillar dig också då. För det där är superviktigt. Precis det där som du pinpointar nu är fan superviktigt.
Mm.
Jag är så jävla ruggigt ointresserad av titlar.
Mm.
Alltså sådär, så att jag bara såhär, när jag står, ja, men jag minns att vi var ute på jobb och så sen så jag och en av mina härliga människor här. Och så kom det en hel jävla busslast med folk till det här stället och vi stod ju kvar och vi är ju som glada och trevliga här. Så vi bara, hej hej, Eva, hallå, Eva,
mm.
Eva. Varför presenterar du inte som studieombudsman eller chef? Och jag bara, ja just det kan man göra. fast det är inte så viktigt för mig. Nej, men det kanske är viktigt för dem. Och få veta.
Du kommer ju faktiskt med en viss kompetens om den här
organisation, ja, till exempel. Precis. Och liksom ledarskap och sådana saker. Jag hade inte tänkt så. Så nu är jag ganska noga med det. Bara i den kontexten kan jag väl säga. Därför att jag kommer ju aldrig vara intresserad av att ha någon jävla rulle med en till. Vet, en sån här rulle som man rullar ut.
Ja.
Kommer med en liten häst och en riddare, en springare. Och
så det är min funktion i ditt liv.
Ja, men precis. Och så hoppar du av där med någon tjusig sån här fjäder i hatten. Och så sen så bara rullar ut en rulle. Och det är världens längsta titellista. För det finns ingenting som jag tycker är så jävla härligt som lång titellista. Nej, jag är inte dugg intresserad. För titlar säger ingenting om mig som person.
Nej.
Det kan stå ledare, chef, ledare, bla 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 bla, i olika former. Sådär. Säger ingenting om hur duktig någon är på att leda. Nej.
Det där är ett jätteintressant samtal som jag hade igår med anledning av att jag inte har en anställning just nu. Och så då sa jag att jag pratade med en människa kring det här som jag varit kollega med tidigare.
Mm.
Och hon var verkligen så, jag fattar inte varför du inte har ett jobb liksom. Vad ska du göra? Ja, men så vet du, jag tror på riktigt att jag är exakt där jag ska vara just nu. Mitt syfte här på jorden är kanske inte att tjäna pengar och bli rik, utan det är att driva de frågorna som jag driver, därför att jag vet att jag gör skillnad i det jag pysslar med.
Mm.
Och då kanske jag säger att ja, men jag får gå på A-kassa. Eller i framtiden kanske jag blir så här, den tar slut och då får jag väl, jag vet inte vad jag ska göra då. Men här där jag är exakt just nu så vet jag att jag gör skillnad.
Ja.
Och jag har ingen titel whatsoever. Jag kan liksom inte ens beskriva vad jag gör. Men jag hjälper människor varenda dag.
Fast vet du, du har några titlar. Ska jag säga dem?
Ja.
Du är dels världens bästa Susanne och sen så är du en av mina absolut bästa vänner.
Då ska jag skriva det på mitt CV.
Du tar det på den här rullgrejen. Ja, fan. Det är nästan som man vill ha en rullgrej nu om man ska börja få fylla i sådana saker. För det har ju ändå någon slags värde på riktigt.
Jo, men det är så skönt att landa i det. Att, för jag har haft extrema problem med att inte ha en anställning.
Ja, jag vet.
Alltså det är... Åh, vad jag har lidit och grinat över det här. För det är inte min grej. Jag är så fruktansvärt van att leda och driva och liksom bara utveckla.
Mm.
Och ha en lön för det.
Ja.
Men i och med att jag landar i det här att, fast vänta nu. Jag, innan jag ens klivit ur sängen på morgonen, så går jag in på sociala medier och kollar av, okej, vart brinner det just nu? I morse när jag loggade in så hade jag så här 27 kommentarer, jag hade 8 meddelanden, jag hade över 100 nya likes på vissa inlägg. Och så. Alltså, jag kollar av sånt hela tiden, pratar då med människor som är så här, okej, jag ska upp i rätten nästa vecka.
Mm.
Jag behöver en advokat, jag har inga pengar. Kan du hjälpa mig på något sätt? Jajamän, jag ska se vad jag kan göra.
Mm.
Jag har sånt här hela tiden.
Ja.
Och ja, då kanske jag är här jag ska vara just nu. Mm. Universum har satt mig här av en anledning.
Mm. Och jag tänker så här. Det är nog precis som du säger. Att det är det här du ska göra precis just nu. Men samtidigt så blir jag lite ledsen då. För alla företag som egentligen borde ha dig hos sig.
Mm.
Och skulle göra det där. Och jag tänker att det blir.
Ja. Saker och ting har ju en tendens att ordna sig.
Ja. Just nu är jag bara jävligt glad att du kan klippa den här podden. För det där blir ett helvete.
Nej, det tror jag inte.
Nej, tror inte jag heller. Faktiskt.
Men vi ska ju runda av.
Nej, men vad, det säger du
varenda. Det säger du igen.
Det är ingen idé att vi rundar av. Jag tycker att vi bara fortsätter så här ett par veckor. Bara så där. Bara ta det som poppar in. Ja, så har varit Eva nu. Hon är på toaletten faktiskt. Mm. Ja. Nej, men Susanne är och käkar lite. Det där som snarkar där bak, ja, det är Eva. Ja. Nej, men det här... Ja, alltså allting för mig just nu, det kokar ner till att jag inte riktigt förstår hur vi som människor inte skäms över att vi inte gör bättre.
Mm.
Ja, men det är så hårt att säga så. Ja, det kanske det är. Men grejen är att det krävs ju egentligen så jävla lite. Ja, men åk ner till, ja men åk ner också till Gaza till exempel. Ja, jag vet inte om jag skulle göra bäst hjälp där.
Nej. Jag skulle inte göra det.
Nej, men jag tänker samtidigt så här. Om vi kan göra världen lite bättre genom att lyfta saker som är ganska jobbiga att prata om.
Mm.
Och människor faktiskt tar till sig och lyssnar, så kanske vi gör gör en liten del. Och sen så tänker jag så här, varenda jävla gång som jag är trevlig mot en människa, varenda jävla gång som jag hjälper en dam då, som tappar någonting i kassan på affären och liksom skrattar och skojar med den som jag har framför mig, eller försöker liksom finnas där när någon behöver prata. Mm. Eller försöker finnas där som stöd för mina vänner eller vad fan den är. Mm. Gör inte det världen lite bättre?
Jo,
det är väl självklart klart att det gör. Och om vi gör sådana saker hela tiden, för det gör vi ju i jättehög utsträckning. Mm. Och ibland så får man säga, ah, men det där kan man ju inte prata om, för då gör man ju en grej av att man gör det och då räknas det. Jo, det är klart som fan att det räknas. Därför att grejen är den att vi måste inspireras av människor som gör goda, bra saker hela tiden. Och när vi gör det så kan vi aktivt också inse, tror jag, att det här är sättet som vi kommer ta oss fram på. Mm. Därför att sättet som världen kommer att klara sig på, alltså det här, själva jordklotet klarar sig alldeles utmärkt utan oss människor. Men om vi ska ta oss framåt så måste vi till exempel då inse att nej, men det håller ju inte ifall en handfull människor ska ha mer pengar än övriga jordens samlade befolkning tillsammans till exempel, eller vad det är, 80% eller vad fan det är. Det håller ju inte, utan vi måste göra, vi måste fördela medel bättre. Mm. Vi måste göra bättre. Vi måste se till att världen blir mer jämställd, mer jämlik, bättre, mer rättvis och vänligare. Hur jävla svårt ska det vara? Det kan väl inte vara så jävla svårt. Och nu när jag har pratat med dig typ, jag vet, 45 minuter kanske.
55.
Ja, men okej. Okay, ja. Ja, och det var ju inte ens så jävla roligt idag. Jo, men det var ju roligt för att det var du, men det var ju ganska tunga ämnen.
Hur vore det om du kunde vara lite jävla glad och lättsam någon gång?
Ja, men alltså det är inte jag. Alltså, och så tycker ju alla att jag, eller alla ska vara långt ifrån alla, för det finns ju en del farbröder som tycker att jag är typ Satans dotter. Och det kanske stämmer. Ja, skitsamma. Jag bryr mig inte så mycket om dem. Jag tänker så här. Var fan ska jag komma nu då?
Jag har ingen aning.
Jag har inte heller någon aning. Satan!
Vet du vad?
Nej.
Då är det här vi klipper nu.
Nej, men satan! Det var säkert något skitviktigt. Nu måste jag komma ihåg det här till nästa vecka.
Ja.
Åh, vad jobbigt. Jag har ju inget minne just nu.
Nej, jag vet. Men du, ha det.
Ja, ha det.